Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Välkommen till vår podcast Uppstickarna, där vi, Karin Bäcklund och jag, Johanna Snickars, möter framgångsrika kvinnliga thought leaders på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vilka är vi då? Ja, om jag hade en Wikipedia skulle den väl kanske säga att jag är kommunikationschef på Microsoft i vardags. Jag har vunnit stora kommunikatörspriset och återfinns på bland annat under en supertalanger, framtidens kvinnliga ledare. De här listorna. Och Karin,
ja, jag är digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime. Jag är kursansvarig på Bergs, medgrundare till appen Kejsarsnittsguiden, bland annat. Men varför gör vi den här podden då? Jo, vi saknar en inspirationspodd för oss som jobbar med kommunikation. Ett intervjuformat där vi kan lära känna framgångsrika kvinnor inom kommunikationsbranschen som också gör skillnad. Vi pratar med såväl välkända men även mindre välkända kommunikatörer som agerar i dolda men ändå gör ett väldigt viktigt jobb. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda exempel och förebilder inom branschen.
Så dagens gäst är jag superglad att ha här. Vi har Emma Ferrans som är doktor i medicinsk epidemiologi, ingen lätt ord, vid Karolinska institutet. Hon är författare till Larmrapporten om hennes expertområde där hon granskar sanning och vetenskap bakom sensationsnyheter. 2017 tilldelades hon Stora journalistpriset i kategorin Årets röst och samma år även blev utsedd till Årets folkbildare. Hon skriver krönikor i bland annat Svenska Dagbladet och har en stor följarbas på Twitter och Instagram där flera av hennes ofta humoristiska inlägg gått blivit virala, kanske man ska säga. Missade vi något, Emma?
Nej, men jag tyckte det där var väldigt fint och utförligt faktiskt.
Om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar, vad skulle du säga då?
Jag skulle väl säga att jag befinner mig med ena foten i akademin och den andra foten i offentligheten. Och det är där jag vill befinna mig också. Att funka lite som en brygga mellan allmänheten och just akademin som är liksom kanske krånglig och sluten på många sätt. Så det är väl lite så jag ser på mig själv.
Hur kom du dit du är idag?
Ja, det har väl varit en ganska rak väg skulle jag väl tro. Jag tror att jag intresserade mig ganska tidigt för liksom hur kroppen fungerar. Och jag läste naturvetenskap på gymnasiet. Efter det så gick jag över och läste biomedicinprogrammet i Uppsala. Och liksom blev där väldigt intresserad av framförallt psykiatriska diagnoser. Jag kommer från ett hem, jag har två föräldrar som är psykologer. Mm-hmm. Vilket säkert påverkar en på många sätt. Bland annat så tror jag att det gav mig lite någon sorts vilja att liksom, komma ifrån lite det här mer flummiga och de här lite mer mjuka perspektiven på hur människan fungerar och lära mig mer om liksom celler och hjärnan och sådana grejer. Och därför tror jag att biomedicinprogrammet passade mig väldigt mycket. Men att jag ändå intresserade mig framförallt av beteende och psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Så att jag blev intresserad av det och sen så började jag då doktorera inom epidemiologin och framförallt då på psykiatriska diagnoser. Så jag har jobbat dels med schizofreni och autism. Min avhandling handlade om att äldre pappor har en ökad risk för att få barn med bland annat autism. Men också schizofreni och bipolär störning.
Vad räknas som äldre pappor?
Ja, alltså man kan se... om man jämför, alltså risken börjar redan vid 35-40 års åldern. Men det är ett linjärt samband. Så ju äldre pappan blir desto högre är risken. Sen så vet vi inte att det är ett orsakssamband. Så vi kan inte veta att det är åldern som orsakar den här förhöjda risken. Det kan också vara så att de pappor som skaffar barn sent i livet skiljer sig jämfört med de som skaffar det vid liksom 25 års åldern. Mm. Och att det kan vara det som förklarar det här sambandet. Mm. Men så gjorde jag det i alla fall. Och sen så fortsatte jag och liksom forskade och gjorde postdoc. Och i samma veva så startade jag en blogg också. För jag var väldigt intresserad av att liksom, men gud, det här är spännande och det här pratar vi aldrig om. Vi pratar inte om saker i offentligheten på ett vetenskapligt sätt. Vi ser inte de här frågorna ur ett liksom vetenskapligt perspektiv. Så det är väl det jag försökte göra då genom den här bloggen.
Så allmänbildning, eller vad var syftet med bloggen då?
Ja, men det var faktiskt att nå ut och också kanske lite äga... Jag liksom har en egen plattform också, för jag har också erfarenhet när jag, alltså just det här ämnet också med pappans ålder, det var väldigt mycket journalister som var intresserade av det. Men vissa av dem fattade inte riktigt vad jag menade, och ibland blev det fel tolkningar, ibland blev det konstiga rubriker, det var till och med folk som ringde till mig och liksom skällde ut mig på grund av liksom det här att jag på något sätt försöker få män att skaffa barn tidigare, eller skuldbelägga män för att deras barn har dålig hälsa och så vidare. Så jag tror också att jag kände att det är skönt att kunna ha någon så direkt länk ut också. Och många forskare säger det liksom, att jag pratar inte med några journalister för det blir alltid fel och så vidare. Ja, men gå ut
är det lite
då.
Fult då inom vetenskapsvärlden? Eller?
Absolut, ja, men det tror jag ju. Att det har varit väldigt mycket. Dels så får man ingenting för. Vi forskare har ju tre uppgifter. Den ena är att forska, den andra är att undervisa och den sista är liksom att förmedla de här kunskapen och sprida kunskap och samverka med allmänheten. Men man får ingenting för att göra det. När man forskar, då meriterar man sig så att man kan få anslag så man kan fortsätta bedriva sin forskning. Och det är meriterande när man söker tjänster. Och undervisning, samma sak. Där får man någonting för det och man får meriter också. Men tredje uppgiften får man ingenting för. Så därför finns det liksom inget incitament för människor att vara ute och prata. Och sen också just det här som du är inne lite på, att i och med att man inte får någonting för det så har det inte så hög status heller. Och jag tror många forskare också tänker så här, men det sitter ju någon i liksom i Ulaanbaatar som kan det här bättre än vad jag kan det. Så varför ska jag ut och prata? Så att det finns också någon sorts, alla vet att det finns någon annan som kan det här ämnet bättre. Men det är ju också intressant för er som är kommunikatörer att det handlar inte bara om att man ska kunna ämnet bäst, utan man måste ju också kunna förmedla det på ett sätt.
Ja, alla kanske inte är lika kommunikativa.
Nej, men får jag bara fråga då, vad har det gett dig? För du har ju säkert fått ut någonting av...
Ja, alltså det ger mig saker personligen mycket, för att jag tycker det är väldigt... Alltså dels så tycker jag det är kul att undervisa. Där jag är på min institution så undervisar vi inte så mycket, utan det är framförallt fokus på att forska. Och jag tycker att det är kanske lite segt, det är långtråkigt, många forskningsstudier, det tar ju flera år innan man, från att man går från idé till att man ror det hela i land. Och det är inte så mycket andra moment däremellan, utan det är liksom den här väldigt, väldigt långa processen. Så för mig, som är lite rastlös av mig, så passar det väldigt bra att kunna kombinera det med journalistiskt arbete, eftersom där är det ju verkligen det här
snabba
riktigt pucker. Snabba tempot. Mm. Precis, alltså jag skulle aldrig orka göra det bara. Jag förstår inte, någon kan jobba som journalist på heltid och sitta liksom på en redaktion och spotta ut sig grejer liksom från nyhetsflödet hela tiden. Men
det här kanske jag, lite mer research också då.
Ja, precis. Jag har ju liksom lyxen också att jag kanske inte behöver skriva hela tiden. För det är ju också ett problem nu, just det här med att jag tycker att man kanske skriver om vetenskap på ett lite halvtaskigt sätt i medier. Det handlar ju om att man inte har tid alltid att göra den här grundliga kollen som jag faktiskt har lyxen att kunna ägna mig åt.
Mm. Nej, tid brukar ju gå före.
Ja, precis. Och nu är ju liksom mediebranschen pressad också. Det måste gå fortare, man måste skriva fler nyheter. Det finns färre liksom, journalism med specialistkompetens.
Mm. Mm. Visste du vad du ville bli när du var liten, eller vad hade du för drömmar då?
Alltså grejen är att det är så jäkla sjukt, för jag hittade något gammalt brev som jag hade skrivit till mig själv, och då stod det att jag ville bli forskare. Och
det är hur gammal var du då?
Nej, jag minns inte riktigt hur gammal jag var. Det kanske var mellanstadie eller något sånt där. Men det låter ju så fruktansvärt lillgammalt. Men jag tror ju också att jag hade någon sån dröm om att bli... inte vet jag. Nej, kanske inte liksom sångerska. Jag gick ju musikklass. Jag gick faktiskt i samma klass som Veronica Maggio.
Aha, roligt.
Ja, precis. Så att jag tror kanske alla gick och i någon liksom närde någon liten sån dröm.
Mm.
Men så blev det så här för mig istället. Nej, men det blev ganska bra, tror jag, ändå. Men märkligt nog, som sagt, jag trodde faktiskt inte att det var det här jag ville göra när jag var liten. Men just det där som jag skrev till mig själv, det bekräftar ju ändå att det fanns någon sorts tanke, kanske.
Mm. Man kan säga att du är forskningspopstjärna idag.
Gud. Ja, det får du säga. Det står för dig i så fall. Ja.
Har du någon livsfilosofi eller motto?
Ja, kanske då. Det är svårt att säga. Men jag tror att det är ganska viktigt för en karriär att man försöker vara lite flexibel. Och att man försöker vara mottaglig för möjligheter som presenterar sig. För det tycker jag att jag ser ganska mycket inom akademin. Att folk är väldigt målinriktade. Och det kan ju vara bra, visserligen, att ha liksom ett tydligt mål och liksom veta exakt vilken väg man måste ta för att komma dit. Men de flesta människor som jag träffar, som ändå, och också för mig själv, så tycker jag att mycket saker dyker upp och så vågar man hoppa på dem, så är det ofta positivt. Att ganska många som vill liksom göra karriär är lite för rädda för att avvika från en viss bana.
Mm. Mm.
Är det ett motto?
Ja, det kan
att vara flexibel, absolut. Vi har pratat med flera av de tidigare gästerna också om det här, att de har hamnat på ställen de inte hade kunnat räkna med eller planerat eller haft som mål. Att man snarare får hoppa på de möjligheter som ges.
Jag tror det, och jag tror att det är också kunna hantera stress. Och det är väldigt jobbigt att alltså, ha för tydlig målsättning. För så fort du avviker lite från banan, det kan vara omständigheter, så blir det så otroligt, ja, men det blir så psykiskt påfrestande för en. När man däremot liksom kan slappna av lite och säga så här, ja, men det här som jag trodde var någonting dåligt för mig, det kanske kommer visa sig att vara en ny möjlighet och så vidare. Jag tror att det rent psykiskt åtminstone är underlättare om man kan tänka så, att det här kanske inte, det behöver bli på exakt det här sättet, det kanske kan bli bra ändå.
Mm. Har du tagit något fel beslut eller har du någon fuck up i din karriär?
Alltså massor, ja, karriär, jag har ju många privata fuck ups. Jag tänker tillbaka till liksom alla snubbar man träffade när man var under en viss ålder. Så jag har ju mycket privata fuck ups för det. När det kommer till jobb, ja, men ja, sen så är det lite svårt så här pinpointa, alltså mer sådana där kanske mindre fuck ups, att man har gjort någon grej och så blev det inte så bra. Jag minns nyligen att jag blivit erbjuden att vara moderator i vissa sammanhang, jag vet inte om det är min grej, men jag tänkte så här, ja, men man kan ju testa i alla fall. Så var jag moderator på ett ställe. I den här panelen så var det då 2 kvinnor och 3 män. Men det var så att männen, det var bara en mikrofon och männen tog mikrofonerna hela tiden och bara bredde ut sig och de pratade och det var ganska kort om tid. Och i och med att jag är ganska ny i den där rollen så kände jag liksom inte riktigt att jag kunde ta mycket och ge dem till kvinnorna. Och efteråt så vet jag liksom, det var en av kvinnorna till och med sa åt mig att hon hade liksom haft... väldigt fullspäckat schema och tagit sig tid för att vara med. Och så var hon liksom besviken på att hon inte hade fått mer utrymme. Och det var ju naturligtvis mitt jobb att se till att ta micken från de här som bredde ut sig. Så det var liksom en liten fuck up nyligen. Förhoppningsvis så har jag lärt mig någonting av det.
Nästa gång är det alla varsin mick, eller?
Ja, men då ska jag se till lite mer att jag vet vad som finns inne. Men så är det ju ofta. Att första gången när man gör någonting så blir det kanske inte jättebra. Första gången när jag föreläste utanför akademin så blev det kanske inte så bra. Och sen så fattar man ju efter ett tag vad man ska göra. Hur man ska göra det intressant för andra människor och så vidare. Det var ju bra med min blogg också. Att det var ju min första kanal för att skriva. Och då kunde jag liksom... Samma sak på Twitter. Först var mitt konto jättelitet. Så då lär man sig... hur man ska, liksom vilken ton man ska ha för att folk ska uppskatta det man gör.
Hur stort är kontot nu?
Ja, nu är det över 66 000 personer. Sen så kanske, ja, jag vet inte hur många av dem som är porrbottar.
Får vi titta närmare på.
Vi får kolla för det.
Och på Instagram då?
Tänk om det är så här att det är 60 000 som är porrbottar. Så det är egentligen bara 60 000.
Jag är en av de andra. Så det finns några riktiga i alla fall.
Man vet ju aldrig riktigt. På Instagram så vad har jag där? Kanske 18 000. Mm. Det är lite svårare tycker jag.
Som forum?
Nej, men alltså det är mysigare, mycket mysigare. Men i och med att man inte retweetas så, så är det väl, jag vet inte hur man får, hur man liksom lockar, det vet du.
Ja, precis. Nej, men jag tänker att du är väldigt rolig. Är det lättare att vara rolig på Twitter, tycker du? För det kan jag tycka att det är.
Ja, jo, men det, jag tror att det beror på hur man är. Det finns ju vissa människor som är jätteroliga i verkligheten och svintråkiga på Twitter. Men jag tror min typ av humor funkar ganska bra. Plus att man hinner tänka några sekunder. Om man ska vara jätterolig i verkligheten, då måste man ju ha en helt annan... Alltså man måste vara mycket snabbare och ha bättre timing. Twitter är liksom så nördhumor. Alltså vi som måste tänka lite för att få till någonting. Vi kan...
Den passar sig för att 140 tecken.
Exakt.
280 nu för tiden.
280,
ja.
Yes.
Men jag tycker det blir för långt.
Ja, jag håller med. Jag håller med.
Gud, vi
bakåtsträvar.
Största framgången då? Än så länge.
Alltså jag måste väl säga ändå att det var Stora journalistpriset. För det var också...
Har det tilldelats någon vetenskapsperson tidigare eller bara journalister?
Jag tror faktiskt att jag är första som kommer därifrån.
Så det är stort.
Det var väldigt stort och jag blev förvånad när jag fick veta att jag var nominerad. Det var otippat, men det känns ju extremt bra, för det är ju verkligen på något sätt en kvalitetsstämpel i ett område där jag också, jag menar visst, jag är akademiker och så vidare, men att också få ett erkännande för mitt journalistiska arbete är ju jätteroligt. Och också just det här som vi var inne på lite tidigare, just det här att man kanske inte alltid från akademin ser det som något positivt, att man är ute och
syns
och hörs. Men när man får den typen av erkännare så finns det liksom...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
ingen som kan säga att du har bara slösat bort din tid genom att göra de där sakerna. Utan alla runt omkring förstår också att det finns ett värde i det.
Mm. Har du lyckats inspirera några kollegor?
Att skaffa Instagram.
Alltså snarare tror jag ju kanske att de tycker det är bra att jag gör det. För att då släpper de. För det som händer lite nu inom akademin, det är ju också att man börjar vakna och känna så här, oj, folk tror att de här fina vaccinen som vi har tagit fram är farliga. Vi måste börja kommunicera vetenskap så att folk liksom förstår att det här är, att det är säkert och effektivt med de här mässlingsvaccinen till exempel. Och då så tror jag att vi har vaknat lite för sent, och så nu tycker alla att ja, men nu måste vi nå ut. Och de som ger anslag för, alltså pengar för forskningen, vissa ställer nu för tiden också krav på att man ska även syssla då med det här tredje uppgiften och kommunikation och göra olika evenemang och nå ut på olika sätt.
Ja, det är alltid svårt att hänvisa till, här är min forskningsrapport, läs den här. Det kan vara en svår kommunikation.
Ja, men absolut. Och det man pratar om mycket nu, det är ju att folk har problem med att nå ut. Mm. Och lite för att man har släpat efter så pass mycket. Att man har inte förstått att man kanske måste finnas på digitala plattformar. Och att man kanske, det kanske inte bara räcker att man har en hemsida där det står information. Utan du måste också se till att den här liksom informationen faktiskt serveras på ett lite snyggare sätt.
Men du har inte fått hålla några typ workshops för branschkollegorna?
Jag var med och pratade på ett ställe, men alltså det borde nog ha varit mer, tror jag, vid något enstaka tillfälle, men väldigt lite faktiskt. Jag var med och pratade ganska nyligen nere i Göteborg, så hade de vetenskapsfestivalen, så då var jag med i en panel, och då var det lite andra personer som höll på med vetenskapskommunikation, bland annat någon från KIT, och så Fritti Fritsson som har den här Allt du velat veta podden. Och så var det någon mer person som hade jobbat tillsammans med Therese Lindgren, heter hon det. För att göra tjejer intresserade av teknik och naturvetenskap och sånt. De hade något sorts samarbete. Då sa väl jag att jag tycker liksom alla forskare ska inte vara kommunikatörer. Nej. Utan de människor som är bra på det, de ska ha möjlighet att göra det. Och de ska man se som en resurs, vilket jag inte tycker att man gör idag. Men sen så tror jag det handlar väldigt mycket om att samarbeta med människor. Att samarbeta med en influencer tycker jag är toppen. Mm. För de har redan den här liksom plattformen.
Ett nytt sätt att nå ut med forskning.
Ja, precis. Eller liksom samarbeta med personer som på KIT är de duktiga på att göra rörlig bild. Som gör
så här funkar det.
Precis, och det är det jag kommer göra nu med SVT också. Så här korta explainers om liksom, statistik till exempel. Mm. Eller olika typer av myter och sådana saker. Men jag tror att det är viktigt också att vara lite ödmjuk inför vad man själv kan mäkta med. Och skaffa väldigt bra samarbeten utanför akademin.
Men på tal om att du är kommunikatör, ser du dig själv som ett personligt varumärke?
Ja, men det gör jag nog. Mm. Nu låter det så otroligt tantigt, men absolut, jag tänker ganska mycket på det faktiskt. Sen så är ju jag själv också, jag har ju, alltså jag samarbetar ju med Karolinska, jag samarbetar med SVT och jag samarbetar med Svenska Dagbladet. Men det är ju ändå jag, det är ändå Emma Frans som liksom hamnar i skottgluggen om någonting händer. Så ganska mycket så tänker jag ju på det ur det perspektivet, att försöka vara noga med i vilka sammanhang man dyker upp. Och sen så är jag ju ganska frispråkig också, men det är ju en del av min grej. Om jag bara hade hållit mig till men liksom neutral när det gäller alla typer av frågor, så skulle ju inte jag haft så mycket följare.
Nej. Jag tror man gillar att det finns någon från vetenskapens värld som inte bara liksom talar i faktaformer utan kan vara rolig också. Mm. Att just den kombinationen är ganska unik. Mm.
Men det kan man väl se inom ganska många områden. Att man blir så mycket mer intresserad av en person än ett varumärke eller en myndighet eller ett institut. Mm. Det är väl lite så vi människor funkar. Vi vill gärna ha liksom ett ansikte och en personlighet.
Har du någon strategi för din närvaro?
Alltså inte så genomtänkt strategi, utan jag är nog ganska mycket mig själv. Jag skriver ju som sagt mycket om om vetenskap. Jag försöker hitta intressanta vinklar. Jag försöker hitta humor i olika saker.
Trump bland annat.
Ja, men precis. Och liksom hur vi förhåller oss till fakta och när vi är faktaresistenta. Det finns ju mycket mörk humor där som man bara kan uppmärksamma och belysa. Och det är väl lite så jag på något sätt, så tänker jag på världen. Och det är väl lite det som jag förmedlar också då via mina kanaler. Sen så har jag ju ett konto på Twitter som heter Alternativa Flashar. Där jag liksom bara flashar ut positiva nyheter. Mm. Eller liksom utveckling över tid. Just det här att vi får hela tiden höra om alla hemska saker som händer. Mm. Att det påverkar hur vi ser på världen. Utan vi tror liksom att allting har blivit värre. När väldigt många saker blir bättre över tid. Så det är lite det kontot syftar till att påminna människor om. Och där finns ju verkligen en tanke. Mm. Och det sker ett extremt stort urval också kring vad jag skriver om. Mm. När det kommer till mina privata konton så skriver jag lite om vad som helst som jag är sugen på. Men jag försöker ändå hålla lite mig till vetenskap och humor.
Häromdagen var det ju att du hade fått en tråd på Flashback, var det?
Ja, oh, herregud. Ja.
Då har man blivit någon.
Ja, man ska ju inte kolla sånt där. Men det är ju svårt att låta bli. Men det är ju som sagt, va, det kan vara... Sen så jag menar, jag skojar åt den grejen. Men det är ju också lite obehagligt. Mm. Absolut.
Är det baksidan med att vara...
Ja, men jag tror det också att när man får mycket uppmärksamhet, man exponerar sig ju också för den liksom negativa uppmärksamheten. Men det brukar vara en liten storm varje gång man tar någon sorts kliv på karriärstegen. Typ när jag började skriva för Svenska Dagbladet, då var det ju också, hur kan ni låta henne skriva där? För hon är en manshatare till exempel, vilket jag inte såklart är. Men jag ser mig som feminist, men jag ser mig inte som manshatare alls. Men sen så vänjer sig ju människor vid att jag skriver för Svenska Dagbladet. Och då är det lugnt. Och det är väl samma sak nu, att nu är folk sura för att jag ska börja jobba tillsammans med SVT. Men det kommer också, folk kommer vänja sig och då kommer det lugna ner sig igen. Så det är bara just det, att folk kan bli lite provocerade.
Får det dig att tänka lite mer på hur mycket av det personliga eller privata du delar med dig av?
Ja, absolut. Och det handlar ju också om att när ens konton växer så känns det ju jättekonstigt att lägga upp bilder på sina barn till exempel på Instagram, vilket jag gjorde mycket i början.
Mm. Tog du bort dem då sen, eller?
Alltså det finns några kvar. Så att jag tror ju inte att det är något större problem egentligen. Men när man har ett litet konto då delar man ju bilder på sina barn eftersom man har folk som man känner nära som följer den. Och de kanske tycker det är kul att sitta, att här sitter jag och mina barn och är på en strand. Så att det är kanske mer så att jag tänker mig att det blir mindre personliga grejer som jag delar nu för tiden. Men det är ju mer liksom för nu är det ju som liten andel av mina följare som är intresserade av att jag åker på semester med mina barn.
Mm. Har du fått medieträning?
Ingen som helst. Det borde jag säkert
självlärd.
Ha fått. Jag vet inte.
Naturbegåvning? Här.
Nej, snarare att jag har gjort mycket misstag och sen har jag fått korrigera mig eftersom, tror jag.
Vad tänker du i din målgrupp då när du kommunicerar?
Jag tror inte jag tänker så mycket målgrupp faktiskt. Däremot så tycker jag ju, om vi tänker på Twitter till exempel, så får man ju en väldigt omedelbar feedback. Vilket jag tror omedvetet gör att man skriver om en viss sorts grejer.
För du märker vad som flyger och inte.
Ja, men precis. Alltså man har ju, alltså heter det klassisk betingning. Att får man en positiv förstärkning för ett visst typ av beteende så fortsätter man med det beteendet. Medan om man får någon sorts bestraffning eller ingen belöning alls, då släcks det beteendet ut eftersom.
Så det är likesen som styr.
Lite, och jag tror att och det är nästan snarare någonting som jag funderar ganska mycket över, att man får liksom passa sig där. För att jag tycker att man har sett det är också människor som har skrivit vissa saker som kanske är tveksamma med och blir väldigt påhejade när de skriver om sådana saker, vilket styr dem i en riktning till att bli ännu mer extrema. Och det här tycker jag att man ser liksom lite kring hela åsiktsspektrat, att man blir lite radikaliserad i sociala medier. Och det finns en risk då att man blir lite som sorts en karikatyr också. Det är väl där man får passa sig lite, tror jag.
Du är ju epidemiolog. Och jag tänker, du skriver väldigt mycket om fake news och hur faktaresistenta vi faktiskt har blivit. Är fake news en epidemi?
Alltså epidemi, det är ju, alla tänker på smittsamma sjukdomar, men det kan också handla om det, ordet betyder liksom ordagrant det som är i befolkningen. Så man kan ju säga på något sätt att har vi sett en kraftig ökning av någonting så skulle man kunna kalla det för någon sorts epidemi. Pratar ju om fetmaepidemier till exempel, och det är ingenting som smittar. Man kanske kan prata om en ADHD-epidemi också, eftersom det också ökar, även om symptomen verkar hålla sig på samma nivåer som tidigare. Men när det kommer till fake news så tror jag, alltså, om vi säger så här, desinformation tror jag sprids på ett helt annat sätt nu för tiden än vad som tidigare har varit möjligt, i och med att vi har de här digitala kanalerna och att vilken människa som helst är en publicist. Och alla kanske inte har målet att sprida korrekt information, och därför så kan man sprida felaktigheter i väldigt stor skala nu för tiden. Så i den bemärkelsen kanske man skulle kunna säga att det är någon sorts epidemi som pågår nu. Sen exakt just det här med fake news kanske vi pratar om som någonting som är ett helt nytt fenomen, men det man ofta pratar om är ju ren och skär propaganda, och propaganda har vi ju sett mycket. Ja, men precis. Skillnaden nu kanske är att vi som lever i moderna demokratier måste förhålla oss till den här desinformationen. Så det skulle jag väl säga är någon sorts skillnad idag jämfört med hur det har varit historiskt. Men desinformation har ju alltid funnits.
Vad är framgång för dig?
Alltså det är så svårt att definiera, för det finns ju framgång på så många olika plan i livet. Men det handlar nog väl om att nå vissa mål och känna sig nöjd med det också. För att framgång betyder ju, jag menar, det är ju inte värt någonting om man, för det är ju liksom lite det som jag själv brottas med, att jag når vissa framgångar och sen så innan man hinner njuta av det så är man redan på väg till nästa målsättning. Och då blir man ju på något sätt i sina egna ögon aldrig framgångsrik. Så det handlar väl om att kunna utvecklas och nå nya mål och samtidigt också kunna reflektera över dem och känna att men det där gjorde jag ju bra och nu har jag liksom nått den här målsättningen, och det ska, då ska jag vara lite nöjd med mig själv.
Blir du det, eller är du för målstyrd så du är redan på nästa puck, eller kan du stanna och njuta?
Ja, alltså just nu, alltså om vi kollar det senaste året, så har det alltid varit så där att jag är redan stressad inför nästa grej, för jag har haft så himla fullspäckat schema. Men jag försöker i perioder verkligen landa och titta lite tillbaka och försöka känna mig nöjd med mig själv och vad jag har åstadkommit.
Skulle du säga att du är framgångsrik?
Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Det är lite självgott. Men sen så vill jag ju vidare, absolut. Men absolut.
Mm. Vilka drivkrafter är det som har gjort dig framgångsrik då?
Alltså, först och främst så tycker jag ju att det jag gör är väldigt kul och väldigt viktigt. Så det finns den typen av drivkraft.
Du brinner för det du gör?
Ja, jag är inte så ångestdriven faktiskt.
Skönt.
Ja. Och också i och med att jag tuffat på så bra nu så har jag liksom hela tiden fått nya roliga erbjudanden som jag... Däremot så har jag ibland svårt att tacka nej till saker. Det är ett större problem för mig. För att jag tänker ju på min karriär väldigt långsiktigt. Jag vill ju jobba i 30 år till. Mm. Och då vill man ju att psyket och kroppen ska hålla så pass länge.
Mm. Men om vi ändå är inne på framtiden då, vad gör du om 5 år eller 10 år?
Alltså jag vill fortsätta att göra det jag gör nu, för att jag är väldigt nöjd med den situationen. Jag vill skriva böcker, jag vill också hålla på lite med forskning. Ja, nu jobbar jag på 60% på Karolinska, men kanske går ner till 50. Så fortsätta skriva böcker, skriva artiklar, jobba med kanske rörligt, vara ute och föreläsa utanför. Så jag vill fortsätta. Sen så skulle det vara roligt att också kanske då ta det utomlands också. Att översätta mina böcker. Nu har inte min bok blivit översatt än. Att skriva böcker som också översätts. Kanske åka runt lite och jobba och föreläsa utomlands också.
Det låter verkligen som att du har en långsiktig plan.
Det har hänt så mycket de senaste 5 åren. Mm. Så att, därför måste jag liksom tänka Ja, men vad är nästa steg då? För jag är jättenöjd där jag är idag, om vi säger så. Och det som jag gör nu, det skulle jag jättegärna hålla på med och göra mer. Men ska man på något sätt försöka ta ett steg till, så är det kanske att göra samma grej, fast också kunna göra det
större skala.
I större skala. Mm.
Hur vill du se tillbaka på ditt liv när du är gammal?
Alltså när jag är gammal så hoppas ju att jag har kunnat haft en längre karriär och också kanske att fortsätta att göra grejer, även kanske skriva böcker till exempel, även om jag inte vill hålla samma tempo som jag gör nu. Men sen så är det ju jätteviktigt för mig också att känna att jag har haft tid med mina barn och att jag har kunnat ge dem det de behöver, och också liksom att jag har haft roligt i andra sammanhang också, för jobbet är ju faktiskt inte allt. Mm. Sen så är jag ganska så här, nu så gör jag mycket grejer för att det händer mycket kring mig just nu, men annars är jag ganska lat egentligen. Jag tycker ganska mycket om att sitta bara på landet med mina ungar och typ...
Jag skulle inte definiera dig som lat.
Men... Nej, men jag menar, jag har ändå någonting så här, jag har inte så där något behov av att hela tiden ha grejer att göra, utan jag tycker ganska mycket om att bara sitta och läsa en bok och dricka kaffe eller dricka vin på landet med liksom min familj och sådär. Mm. Så.
Stort tack för att du har gästat vår podcast och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det har varit jättespännande att höra. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Hör gärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra mer av i podden. Stort tack för oss.
Stort tack, Emma.
Tack så mycket. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.